Så ska vi också avkräva i det här sammanhanget.
Ja, 1951.
51. Är det 51. 51. Sakkunnig förhör med docenten Peter Krantz, född 1951, påkallat av käranden som sitter där borta, och det är något kärandenljud som inleder. Varsågod.
Ja, kan du först...
Och då får jag säga, som jag säger inför alla förhör nästan, att man måste prata högt i den här salen för att det ska bli något värde för åhörarna. Och den som svarar i vittnesbåset får försöka fokusera mot den lilla mikrofonen rakt framför.
Den stora är bara till för...
Ja, den är inte lika viktig i det sammanhanget. Varsågoda.
Ja, kan du först berätta lite om din utbildning och erfarenhet i den aktuella frågan?
Ja, jag är specialist i rättsmedicin sedan 1981 och disputerade 1984, blev docent i rättsmedicin 1987, har varit chef för den rättsmedicinska avdelningen i Lund mellan 1996 och 2008. Och jag har varit vetenskapligt råd i Socialstyrelsen sedan 2003.
Okej. Kan du först berätta lite allmänt om rättsläkarens roll?
Ja, rättsläkarens roll är ju till syvende och sist att vara sakkunnig för rättsväsendet vad det gäller medicinska frågor. Att tolka medicinska fynd och frågeställningar till hjälp för rättsväsendet och en kanaligen domstol.
Finns det olika skolor inom rättsmedicinen? Det har vi fått höra här idag.
Nej, jag ser det inte så. Sen kan det nog finnas nyansskillnader. Men jag skulle vilja säga som så att i Nordeuropa tror jag vi har en väldigt likartad syn på rättsläkarens uppgifter. Sen har man en annan verksamhetsbeskrivning i USA och sådana saker, men det är väl tämligen ointressant i det här sammanhanget.
Ingår det i rättsläkarens uppdrag att göra gärningsmannaprofil?
Nej.
Finns det några regler angående jäv? Ni är inne på det lite i ett yttrande här.
Alltså de regler som i alla fall jag lär ut till mina studenter och till underläkare är ju de som framgår av rättegångsbalk och liknande. Alltså, det finns alltså jäv av den karaktären att man är släkt med folk. Och sen olika typer av delikatessjäv. Och det ligger ju i sakkunnigrollen att man ska vara helt oberoende av parterna. Man har inget intresse egentligen i sakens slutbedömning, utan man måste vara oberoende till parterna, och därmed har man någon form av relation eller intresse, så kan man inte ställa upp i den här rollen. Det är för mig uppenbart.
Bara en fråga. Under 80-talet hade rättsläkarna sina egna fotolabb.
Ja, både och. Vi hade fotolabb i Lund för svartvitt fotografi, men vi kunde inte klara färgfotografier, så de lämnade vi periodvis väg till privata firmor och någon gång till polisen, men polisen var inte särskilt skicklig i detta, så att jag tror vi återgick till privata laboratorier.
Okej. Ja, och då tänker jag gå in då på det här utlåtandet som finns. Då tänkte jag göra så att vi tar varje slutsats och sen får du berätta varför ni har kommit fram till det. Om vi då börjar med dödsorsaken, vad har ni kommit fram till där?
Ja, vi är ju den uppfattningen att dödsorsaken inte går att fastställa. Och det är ju motiverat här på ett ganska snarlikt sätt som hos rättsliga rådet, och för den delen egentligen Johan Reis också i hans ursprungliga utlåtande. Nämligen att man har inte kunnat fastställa några sjukliga förändringar eller skador som med säkerhet är de dödande. Det saknas också väsentliga kroppsdelar. Så att någon dödsorsak har inte kunnat fastställas.
Och när det gäller dödssättet?
Så tror jag att alla rättsläkare är överens om att en styckad, när det är en kropp som är styckad, så föreligger det en stark misstanke att vederbörande bragt om livet. Men alla vet också att det finns enstaka fall som inte har blivit mördade eller ihjälslagna, utan dött en naturlig död eller självmord eller något liknande. Vilket gör att det kommer alltid finnas ett visst utrymme för att det kan vara någonting annat.
Okej. Okay. När det gäller dödstidpunkten?
Så är den nästan alltid svår att fastställa, och i det här fallet omöjlig att fastställa.
och varför?
Ja, dels är det så att det finns inga riktigt bra, ska vi säga, rent medicinska möjligheter att fastställa dödstidpunkt. Man kan inte genom något prov på kroppen eller så komma till någon exakt dödstidpunkt, utan det blir väldigt mycket en fråga om jämförelse av fynd, förändringar och liknande med de omständigheter som finns i fallet. Vittnesuppgifter, yttre omständigheter och liknande. Och när man då hittar en kropp som har legat obestämd, en oklar tid under oklara former, den kan ha varit nedkyld, den kanske kan ha legat varmt, den kan ha legat kallt, då blir det i stort sett omöjligt att göra detta.
Okej. När det gäller tidpunkten för styckning i relationen till tidpunkten för döden?
Ja, mot bakgrund av det jag sa tidigare är det ju samma sak som gäller där, att det kan man inte ha någon uppfattning om.
Okej. Det som diskuteras mycket i nästa punkt, den här styckningsskadorna, eller om den här personen var professionell eller inte.
Ja.
Och vad har ni kommit fram till där?
Ja, denna punkt har väl väldigt många funderat på i vårt fack genom åren. Och det finns någonting väldigt, ska vi säga, besvärande eller stötande i hela resonemanget, nämligen på något sätt så framskymtar att läkare har utbildning i styckning. Eller läkare ska vara särskilt duktiga på att stycka. Och jag tror det väl vara den läkare i landet som ägnar mig åt preparation mest av alla jag utbildar ST-läkare i landet i preparationsteknik. Jag har jagat hela mitt liv. Och jag kan inte med bästa vilja i världen säga att jag vet hur man styckar en människokropp. Jag kan teoretiskt tänka mig detta, men det är en helt annan sak. Att utifrån styck, ska vi säga snittföring, delningsställen på kroppen och så vidare, bygga hypoteser, är och förblir hypotesbyggande. Och i ett fall som detta, där bilden dessutom är ganska blandad, så blir det ju väldigt osäkra bedömningar. Och ja, till alla delar instämmer jag i vår sammanfattning att det ger inte någon klar bild av hur detta har gått till. Eller vem som skulle ha gjort det.
När det gäller slutsatsen angående antalet personer som utfört styckningen?
Ja, den bygger på samma slags resonemang. Att viss snittföring, vissa delningsställen skulle signalera någon typ av förövare och några en annan. Och eftersom jag anser det första var helt omöjligt, anser jag självklart att det går inte alls att säga på det sättet.
Och när det gäller syftet med styckningen?
Ja, då vet ju alla om att det finns de här, ska vi säga, försöken att dela upp styckning i olika motiv till varför man genomför en styckning, och var vid det första, alltså det man kallar för passiv styckning, är att bli av med kroppen, och det är väl kanske inte så konstigt. Och sen det är nästan när man då en offensiv styckning som har, jag säger, någon slags annat motiv även ett slags motiv att mutilera kroppen på bestämda ställen för att tillfredsställa någon form av driftsimpulser. Och slutligen kan det då vara en del i själva dödandet. Den där uppdelningen känner vi alla till, men alla vet ju också att det här är få fall, och det är ju mycket få fall som är entydiga, utan det är ju blandade bilder som har försökt sortera upp detta. Och det är ju inte alls så att man kan dela upp det i distinkta grupper, utan det finns inslag av det ena och det finns inslag av det andra, och sammanlagt så får man ju då en väldigt låg säkerhet i den här typen av bedömning. Och i det här fallet så ska man nu använda detta, vilket jag alltså känner viss tveksamhet inför, därför att jag tycker det är för osäkra parametrar helt enkelt. Så skulle man säga att detta är till stora delar en defensiv styckning, men det finns också andra inställningar.
Okej. I det här fallet så, hur vanligt är det att efter man har gjort ett obduktionsutlåtande att man gör ytterligare utlåtande i samma sak? Är det vanligt förekommande?
Det händer ju någon gång att det kommer fram helt andra omständigheter. Så ett av bekymren i samband med en obduktion, och nu har det ju lite att göra med vilken typ av brott det sker, men ofta sker detta ganska tidigt i en brottsutredning. Och då kan det ju vara så att det kommer fram fullständigt nya omständigheter. Och då kan det hända att man får en begäran om komplettering, men då är den ju nästan alltid mycket specifik mot någonting som har uppkommit under utredningen. Det är det vanligaste. Men i övrigt är det ju sällan förekommande.
Brukar man göra yttrande utifrån muntliga uppgifter från icke-sakkunniga?
Nej, det tror jag aldrig att jag någonsin har gjort. Det händer kanske någon gång att polisen under spaningsarbetet berättar för en sak de har hört och säger, vad tycker du om det? Men då är vi nere på ett mycket fritt tyckande.
Okej.
Sista hörde jag inte mycket.
Fritt tyckande. Alltså det är ju aldrig finns på papper, utan det ligger ju i slags resonemangskaraktär blir det snarast.
En sak jag undrar, eller som har kommit upp. Tycker du att det skulle varit en fördel eller en akt i det här fallet att man hade vägt kroppsdelarna?
Alltså rent spontant så är min uppfattning att det hade varit en fördel, därför att en stor nackdel vid all form av obduktion, det är ju att det är en subjektiv tolkning av det man ser. Och man har ett väldigt behov av att objektivisera så mycket som det går, och därvid är det, tycker jag, självklart att man väger. Sen om det verkligen hade inneburit någon förändring eller ej, det är att växa till.
Okej. Det är ingen ytterligare fråga.
Nej. Ingvar Gunnarsson, några frågor? Varsågod.
Nej, jag tror inte det. Vi har fått klart för oss att ni har successivt kommit till de här slutsatserna på ett sätt som man gör i vetenskapliga sammanhang, och att ni har skrivit under detta efter att ha nått de här slutsatserna.
Ja, är det ett frågetecken bakom det påståendet?
Ja, det är mer ett konstaterande.
Ja, men det ska ställas frågor till vittnet, så att vill ni ha något svar så...
Det var en nyhet för mig. Det var mera ett bekräftande av mina tidigare funderingar.
Ja. Ja, ska det bejakas eller kommenteras av vittnet?
Alltså vi har ju använt oss av den litteratur, vill säga de publicerade arbeten som finns i de här sammanhangen, och försökt extrahera vad de kommer fram till, naturligtvis också i kombination med den samlade erfarenhet vi har, och vi landar i detta. Det är väl den bästa sammanfattning jag kan göra. Sen kan man säga det att den vetenskapliga säkerheten i dessa artiklar, den är inte väldigt hög, men det ligger i sakens natur.
Ja.
Nej, jag har inte
några fler frågor eller påståenden. Nej, just det. Då tyder allt på att förhöret är avslutat. Tack så mycket.